Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till podcasten om valet 24 med mig, Henrik Thorsson, och Klaus Stolpe. Vi avhandlar det allt mer turbulenta och överraskande valet i USA som senaste månaden har varit, ja, väldigt mycket har hänt, fast vi kanske tänkte att sommaren skulle bli en lugn period. Välkommen Klaus Stolpe med igen.
Ja, tack så mycket.
Så långt som du varit med och tagit del av, så har du någonsin varit med om något liknande?
Nej, det finns ju inte något som påminner ens. Redan det att det var en sittande president mot en ex-president så är ju unikt bara det. Mm. Och sedan då att den här sittande presidenten bestämmer sig en kort tid före valet att inte vara med, så det är ju, jag menar, redan där så blir det ju som så otroligt annorlunda jämfört med alla andra val man har varit med om.
Mm. Och dessutom mordförsök och...
Ja, precis.
Men jag tänkte på att det finns ju andra avhopp som har kommit lite i skymundan. Jag menar, vad kommer inte i skymundan i det här läget?
Ja, precis. Ja. Som vi nu har varit inne på förr, så att gärna tar man ju upp lite annat än det som nu sägs i nyhetssändningar. Det är ju fånigt om vi bara sitter och räknar upp vad de har sagt i rapport eller Aktuellt eller något sånt. För att de som är intresserade nog att lyssna på oss så tar ju del av andra källor också. Men att en sak som man ju faktiskt då kan nämna i det här sammanhanget som är rätt eller väldigt speciellt, så att det är en senator, Bob Menendez från Demokraterna, som hamnat avgå. Det där var det väldigt turbulent kring den där kan väldigt länge, för att han har haft en del skumma affärer och pengar hemma och typ guldtackor eller vad det var frågan om, och liksom kunde inte förklara varifrån det där hade kommit och så. Han är från New Jersey, ifall någon undrar, alltså på andra sidan floden från New York, och det är ju då att klart det sitter ju 100 personer i senaten, så att det en del är ju kända och andra mindre kända, men att det här är ju en som har haft höga poster, även han har väl aldrig varit minister så vitt jag kommer ihåg rätt, men att liksom ordförande för senatens utrikesutskott och den där typen av poster, det är ju inte vem som helst, och det har blåst kring den där kan det här ganska mycket och tidigare också, men där är ju det att skulle det inte ha varit för den där turbulensen kring presidentval, så skulle det där ha fått mycket mer uppmärksamhet. Att själv så såg det närmast i förbifarten, för att det når knappt över nyhetströskeln helt enkelt, eftersom det hände så mycket annat. Jag tror väl vi kommer att nämna den här kan om vi tar ett avsnitt om senatsvalet lite längre fram, för att det är ju motiverat att ta fasta på det också, både senatsvalet och kanske ett separat avsnitt för valet i representanthuset, det får vi ju se längre fram vad tiden medger, men att han lär figurera i vår diskussion längre fram.
Jo, just det, intressant. Men avgångar och anslutningar och hit och dit, framförallt huvudsaken som tar fokus nu, det är ju den nya presidentkandidaten troligen från Demokraterna. Det gör ju att det blir inte ett omval. Det kan bli ett omval ifall Trump, som nu hittills har varit den kanske tippade vinnaren, då blir det ju omval. Men om Harris tar det, så är det ju faktiskt inte längre omval, så vi får byta namn på vår podd där sista avsnittet, men det spelar ingen roll. Men i alla fall, Harris, årsbarn med dig faktiskt.
Ja, hon är född i 1964. Hon fyller 60 någon vecka före valet.
Ja, just det. Och hon har ju varit på åklagarsidan. Alltså hon kallade sig väl för the top police i Kalifornien när hon hade högsta åklagarämbetet där.
Ja, precis.
Innan hon blev senator. Men det här med det som också kommit är ju att populärkulturen sista veckan har ju varit ganska stark, och redan förra veckan så gjorde vi en liten bild med dig för det avsnittet som var sån här gulgrön, eller vad heter det, neongrön, som är hennes färg, därför hon har tagit det från en artist som så att säga embraced henne. Men sen är det prat om allt möjligt och kokosnöt bland annat och lite andra. Jag menar, hur vi börjar med att lära känna den här nya eventuella kandidaten. Så det tar sin väg via kokosnötter i alla fall, eller hur?
Ja, det handlar om något tal som hon höll för lite mer än ett år sedan. Och då var det något som folk inte riktigt förstod, för att hennes mamma är då från Indien, och då hon hade då blivit arg på barnen då Kamala, hennes syrra, var små barn, så hade de sagt att ni beter er som om ni precis ska ha fallit ner ur en kokospalm. Och, och då hade då, i samband med det så hade Kamala Harris flabbat till då och tyckte väl att det var en rolig grej, men folk förstod ju inte riktigt skämtet. Vi skulle väl då, jag gissar att det där med alltså jag tyckte inte det var så svårt att... Alltså jag hade inte noterat det då det hände, för att det var någonting som har gått mig förbi. Alltså även om man följer med, så det mesta går en förbi faktiskt. Men att det är väl helt enkelt det som vi skulle tala om, att någon är fallen från skyarna eller någonting sånt. Så att, men sen har hon ett litet sådär, som det upplevs, ett sådant här fånigt flabb. Så att det här kan man ju då förstås göra, att hon framstår som töntig eller något sånt, tycker de som inte tycker om henne från förr. Och jag menar att det har ju då svängt i hennes fördel, så att det var ju bland annat någon bild här med någon senator från Hawaii som klättrade upp i en sån här kokospalm eller hade någon steg eller vad det var, och så var det någon text då att jag följer dig ända vägen upp till kokospalmen eller någonting sånt, men om man känner till bakgrunden så ser det ju väldigt konstigt ut. Och det här med sån här memes och embracement och allt vad det nu heter som har kommit, så är det, folk lägger in då bilder av kokosnötter och palmer och någonting sånt. Men att, som jag då sa, att vet man inte bakgrunden så ser det bara konstigt ut helt enkelt.
Men alltså egentligen är det ju antagligen någon internt familjeskämt som hon tog upp och skratta åt själv, men ingen kunde då förstå det förrän nu. Nu har alla förstått det.
Men... Ja, men all de som vill förstå förstås. Men att faktum är att jag har sett det där talet, och hon lägger alltså till en förklaring då i det där mer än ett år. Att alla lever vi ju vårt eget kontext. Så att hon förklarar liksom att det som är roligt för oss så kanske inte någon annan. Så att det kommer en förklaring där, men det verkar folk ha missat och bara fokusera på det där. Hennes liksom skratt.
Ja, okej, okay, just det. Nej, men det pratade vi om också sist, att Trump har ju tagit fasta på det där fåniga skrattet, och det har drivits en kampanj då kring det, att hon är The Laughing Harris och hit och dit, och att hon är dum och så här. Men uttrycket var ju she's nuts. Och det var ju ganska fyndigt när man tänker efter med coconut, att she's nuts.
Ja, om det syftar på det så långt tänkte jag inte heller. Men det är ju fullt möjligt, men det kan ju vara en slump i och för sig.
Det är säkert mer ordets betydelse än vad ordet kan anspela på, som han menar. Men annars så en avvikelse här, men vi ska tillbaka till Harris, men... Vad jag förstår så har Harris läge då, man kämpar i USA om att hitta ord för varandra, och nu har ju de i Harris läge hittat ordet weird för Trump, att de blir använda att han är weird, alltså ja, konstig.
Det har väl folk tyckt ganska, ganska många tyckt ganska länge.
Men det är ju intressant hur man väljer ord liksom, att de försöker säkert välja så att inte de blir som Trump, som ju väljer vilka galna ord som helst för uttrycka.
Jo, för att de försöker väl nog hålla liksom en annan nivå för att inte bli anklagade för att ja, men ni är ju inte bättre än republikanerna, vilket de ju blir anklagade för i alla fall, men att jag tror att de ändå, hur ska vi säga, Deras målgrupp är väl kanske ändå lite mer sån här sans eller målgrupper, så att jag tror inte de skulle vinna på att sänka sig till precis lika låg nivå helt enkelt.
Nej. Men var det inte så du sa att Hillary Clinton gick lite i den fällan för egen del när hon var kandidat? Att hon gick över gränsen där?
Ja, men alltså hon kallar den för basket of deplorables. Men jag menar, det var ju liksom en sak. Och det var som, men att där är ju det här som Trump är så skicklig på, att allt han säger, så de grejerna drunknar ju varann. Och sen för att motståndaren säger liksom en sak som, ja men oj, oj, hon är så elak, och kan hon säga så där. Men att sen, vad är det mot vad liksom motståndarlägret har talat om Crooked Hillary och liksom vad som helst under det här andra. Väldigt lång tid.
Ja, just det.
Att man måste väl få ge tillbaka någon gång, liksom hur mycket skit ska man ta emot?
Jo, men som du nyss sa där, att i och med Trumps stil så är det så svårt att, man kan inte angripa honom med samma mynt, och man kan inte heller försvara sig eller angripa hans sätt att prata, som du sa där. Så man sitter verkligen i ett svårt läge när man är hans motståndare på det viset.
Jo, men det ser man ju på sociala medier också, om folk börjar hålla på och gapa. Igår blev jag kallad för woke-nazi till exempel. Ja, det kan man kalla contradiction in terms.
Du blev kallad.
Jag skulle påstå att jag inte är någondera, men att det är ungefär som att säga att någon är en ateistisk pingstvän eller
Ja, just det.
liknande. Det är liksom
En
lite.
starkt troende ateist.
Ja, precis.
Men tillbaka till Harris då. Det har dragit igång relativt bra för henne, men det är så tidigt, och det här smekmånad, alltså smekvecka kan man kalla det nästan, är ju väldigt lurigt, för att alla förförs en stund och sen kommer allting tillbaka till normalt. Vad tänker du, och vad är det som har dragit igång egentligen? Vad är det som har rört sig upp och...
Ja, var ska jag börja? Alltså, grejen är ju att hon har ju aldrig haft några höga popularitetssiffror.
Nej, det är lurigt, ja.
De är lika låga som Bidens, och då blir ju frågan att hur kommer det att se ut efter några veckor? Nu är det ju i och för sig ett sabla drag på, och klart, med då man sitter med facit i hand, så kan man förstås förstå det, därför att det var liksom svårt att även för en övertygad demokrat som kanske vet att nå, jag går och röstar på Biden för jag vill inte ha Trump, men att det är ju inte samma som att folk är väldigt entusiastiska och liksom talar om på arbetsplatser och kafeterier och att ungefär att hej, att nu har vi en jättebra kandidat här. Men att nu då så kommer ju ett alternativ till de här. Alltså, tidigare var det många som var sura, med all rätt tycker jag, att nej, men det är ju bara två gamla gubbar vi har att välja mellan, att finns det inte någon yngre? Och nu har man ju någon då som är betydligt yngre. Och det här, Biden höll ju då ja, det var väl ett helt fint anförande då han talade om att föra demokratins fackla vidare och så vidare. Men att det där borde ju liksom ha skett ett år tidigare, och då skulle jag kunna haft ett otroligt intressant primärval här på vårvintern med, jag vet ju inte vilka som skulle ha varit, men kanske Gretchen Whitmer och Gavin Newsom och Shapiro och Cooper och Pritzker och Kelly och vad de nu heter, och så kanske Harris då också förstås. Så att nå, där, hur många namn räknar jag upp där nu då? Närmare 10? Nå, inte fullt, men att det finns några andra också som jag skulle kunna lägga till, men att, så att den här ständiga frågan, finns det inga yngre som kan ta över, så skulle jag kunna fått ett väldigt intressant svar då i februari, mars, april. Det är möjligt att Harry skulle ha vunnit den där nomineringen om det skulle ha varit spännande primärval, men det skulle åtminstone blivit en väldigt stor uppmärksamhet kring Demokraternas parti helt enkelt.
Men två frågor som kommer i det är ju dels att är Harris ett osäkert kort? Hon har visat väldigt framgång, som du säger, i drag nu, men liksom är hon så pass osäkert kort att det hade varit mycket bättre att hon hade fått konkurrensutsätta, så att de andra skulle ha kommit in och som du beskrev det nyss, alltså
jag tror att det skulle vara bättre om för då skulle det dessutom liksom, det skulle ha gett uppmärksamhet åt de här olika olika kandidaterna, och sedan så tror jag inte att det skulle ha splittrat partiet nödvändigtvis, för att de ändå, oberoende vem det skulle ha blivit av dem jag räknar upp, så det är ändå någonting som helt annat än Trump helt enkelt. Så att det skulle ha blivit en ska vi säga, vad ska vi kalla det, rättvis kamp om liksom vem som ska bli det. Och nu står man ju närmast inför fullbordat faktum att det är för kort tid för att börja ens fundera på någon annan än Harris. Det skulle vara väldigt misslyckat, tror jag, om man ska vänta fram till konventet med att bestämma sig för vem det ska bli, för att då skulle det gått ännu mer tid till spillo.
Ja, men bara för att påminna oss, vilka grupper är det som är de här viktiga grupperna nu? Kan det vara positivt för henne att kämpa för de ungas röster, de färgade, och kanske de vita kvinnorna, om man säger röster? Att, har hon mycket att vinna på de målgrupperna, tror du?
Jo, no, precis, för att vi ska säga superreligiösa äldre män så når hon ju inte fram till.
Nej.
Så att det är ju som att kasta pärlor åt svinen, för att ta ett bibliskt uttryck.
Jo, okej, men tillbaka till Trump. Nu har inte han fått så mycket fokus. Han höll ett tal i, var det Charlotte? Och det var inte ens refererat i en hel del media nu, för att det var så mycket om Harris, så hon är på bild överallt. Hur reagerar han? Höjer han tonläget, eller hur?
Jo, för att det kom ju något han har konstigt, att han gick ut och sa att snälla gå och rösta nu, för att då behöver inte vi rösta någon fler gånger. Det låter ju liksom lite sådana tyska 30-talsvibbar, att sen då vi tar makt eller någonting från Sovjet eller någonting sånt, att vi behöver inte rösta någon fler gånger, för det är ju allting okej.
All inclusive.
Ja, det är all inclusive, att om jag vinner så då ordnar vi upp allting, så då behöver ni rösta någon fler gånger. Jag måste säga att nu tror jag ju inte att en genomsnittsamerikan är lika intresserad av politisk historia som jag, men att det var det klingar väldigt illa i mina öron. Jag tänkte bara såhär, men vad säger kan? Att kan jag liksom ännu bli förvånad av vad han kläcker ur sig? Men på tal om att kläcka ur sig, så jag vet inte om du kommer ihåg det, men att det var häromveckan så nämnde vi den där Steve Bannon,
jo,
alltså den här
just det.
Tidigare rådgivaren till Trump, och han fick ju en fängelsedom här, och så blev han intervjuad, och då sa han att det här var ju då just före Biden tackade för sig i den här kampanjen, och Bannon sa att ni ska håll inte på att gotta er för mycket åt det Bidens problem, för att om det kommer någon annan motståndare istället så blir det mycket svårare att vinna.
Ja.
Så att hoppas nu inte att Biden hoppar av. Så att han hade ju det är ju rätt, alltså. Det är ju
tills vidare.
Det är ju uppenbart. Vi säger så här att nu tror jag ju säkert att Trump skulle ha i dagsläget föredragit att Biden skulle ha varit kvar helt enkelt.
Ja, just det. Nej, men nej, du har helt rätt. Men och en sak är ju att det kanske blir då, jag menar, det är en ny motståndare som han inte alls kan hacka ner på samma sätt. Jag menar, han kan hacka ner på henne på alla sätt, men då går han ju över en väldigt stark gräns, till exempel rasistiska saker, sexistiska saker. Så det är väldigt mycket mer minerad marken mot Biden.
Ja, jag menar, han har ju kallat henne för kommunist och allt
ja,
möjligt.
Sånt också,
ja. Jo, så att jag menar, den där kan. Alltså, nu vill jag då understryka att de som lyssnar på det här, eller de som inte lyssnar på det här, så ni får tycka om Trump om ni vill och så vidare. Men det kan jag säga att han kanske vinner presidentval, eller till och med ganska troligt att han gör det. Men att han skulle ju inte klara mina kurser.
Nej,
i statskunskap. Därför att han som säger så mycket saker som är fel.
Jo.
Om liksom hur valsystemet funkar. Så det är en skrämmande okunskap. Han hänvisar till tidigare presidenter och inbördeskrig och så vidare. Han vet ju inte liksom när kriget har varit, eller när en viss president har varit president eller något. något sånt.
Nej, men det är ju ett krav för att få höga poäng kanske, att man kan klara dina kurser som president, menar jag. Så
men
att
det är ju bra
borde
om
vara.
Om man går på en kurs i politisk historia, att man vet ungefär när inbördeskriget har varit.
Ja, men i alla fall så, nej, den enda president som de facto har den där bakgrunden, det var ju Wilson, som var doktor eller professor eller doktor i politisk historia dessutom.
Ja, eller hur? Han är den enda som har haft doktorsgrad.
Ja. Dessutom doktor, ja. Men jo, men vad jag tänkte på med Harris, det är ju att då blir ju hon motpart i en eventuell debatt nu, eller? Som kommer snart.
Ja, om det blir av, för att det skulle vara en tv-debatt då den 10 september. Och nu har ju då, bara häromdagen så såg jag att man från republikanskt håll har gått ut och krävt att det skulle vara Fox som ska ordna den där tv-debatten. För att det var ju, för att... Ja, det var det nu ABC som egentligen skånar man då, och de är så partiska enligt republikanerna, och det är ju inte Fox då. Och det blir ju svårt för Harris att tackla den där saken, för att hon, det ligger nog i hennes intresse att få till stånd en tv-debatt och visa då att hon är så mycket bättre än vad Biden är och kan liksom käfta emot då, och Trump kommer med sina utfall. Och att det skulle kanske, jag skulle kunna tänka mig att motbudet blir att men vi tar en tredje debatt då, och så får Fox ordna den, så får hon liksom två tillfällen. Och sen, men det är ju bara min tanke, så att, men det blir ju en svår sits naturligtvis för Harris, att är det nu liksom, vad är det som säger att Trump ska bestämma vilken tv-kanal som ska arrangera en debatt, och det är den delat att ABC ska göra det.
Ja, visst, det verkar lite knepigt faktiskt. Men
ja.
När det gäller pengarna, det är väl någonting vi bör nämna innan vi avslutar, så är det ju, det är ju sådana här märkvärdigt att det gick så otroligt fort, som vi berättade också förra veckan, att hon fick enormt mycket pengar på kort tid. Och nu är det väl 200 miljoner vad det är uppe i. Och kan man förstå liksom, vad är det för dimensioner på det här? Det är ju bara någon månad kvar, så det är ju inte ett helt årsbudget heller. Men är det här mycket pengar, eller är det egentligen inte så mycket pengar? Det är bara att det kom väldigt fort.
Ja, det kommer väldigt fort alltså. Att det är ju sådana astronomiska summor som det handlar om totalt igen. Ja. Kampanj, men att det visar ju i alla fall att folk har kvicknat i liv, för att jag menar, Biden skulle ju inte ha fått in en bråkdel av de där pengarna helt enkelt.
Nej, från då till nu, nej.
Nej, precis. Så att, men det är ju bland annat från Hollywood-håll var det då brukar finnas ett stöd för demokrater eller mer liberala värderingar, så då kom det ju klara signaler att Biden inte något man vill satsa på. Och en sak som var rätt intressant, så var att George Clooney så hade skrivit en artikel som handlar om det som, liksom, det som många tänkte. Jag vet ju inte om han har skrivit det själv eller om han bara har namnet under. Det spelar ingen större roll. Men att det var väldigt bra skrivet. Det handlar om att Joe Biden är en bra kar. Att han har gjort mycket gott, både som president och innan han blev president. Men att nu handlar det om att stoppa Trump, och nu det här är det dags att gå vidare. Och det där så fick en hel del uppmärksamhet. No, det var väl kanske bara droppen som fick bägaren att svämma över eller något. Det var ju inte ointressant i alla fall. Och oberoende om man tycker att det spelar väl ingen roll vad en skådis har för åsikt. Men det gav ju uppmärksamhet.
Jo, han är ju absolut en av de som uttalar sig politiskt. Och jag menar, det är också betecknande för Harris att hon har populärkulturen, som vi sa förut, också med sig. Och fler artister. Och det blir, även om Trump också har artister i viss mån bakom sig, så de här artisterna som Harris får ger ett sånt enormt liksom genomslag på ett vis.
Jo.
Så det är ju ingen nackdel. Men summeringen, innan vi går in på vår avslutning, när vi ska nämna en annan president som vi brukar göra, så alltså, det känns ju som att Harris kan vara ett bra alternativ. Men jag menar, de som känner Harris bättre än vi som har jobbat med henne, de har fört fram henne. Man kan tänka sig att de gör det för att hon är vicepresident, och det är någon slags kutym att man följer hierarkierna. Men det kan också vara att de har sett vad hon går för, och kanske till och med Biden faktiskt tycker hon är jättebra. Att det finns där bakom, vilket man inte vet, för vi har inte sett det så mycket ute i världen.
Nej, men jag tror nog ändå det liksom att det var det enda alternativet i nuläget med den korta tid som var kvar. För att inte tycker jag nog att Biden har gjort speciellt mycket för att lyfta fram henne här tidigare.
Nej, det
Det
har
kan
han
jag
ju
inte
inte,
tro.
nej.
Nej, så att
Men
här var nog bara att liksom det kalendermässiga aspekter gjorde att det finns som en tid att börja nu med någon sån här att jaha, men Biden är inte med, vem ska vi månne ha istället?
ja, hittills har man fått känslan av att hon inte skulle vara en så bra president. Alltså i och med att hon har varit så osynlig.
Det är möjligt, men sen blir situationen helt annorlunda. Att nu finns det ju liksom, jag trodde väl någon på Harry Truman
Nej,
då
just
han
det, just det.
tillträdde, och sen då han väl lämnade posten så var han ganska impopulär. Och sedan efteråt, om man har fått distans till vad han sysslar med, så han plötsligt som stig i rang. Så att det är helt hopplöst att börja säga någonting före.
Nej, visst. Kan ju bli väldigt intressant att se vad vi säger om Harris om 4 månader längre fram, åtminstone innan valet och vid valet också. Jag menar, det är svårt att säga. Truman, han överraskade. Och nu ska vi berätta om en president som föregick honom, nämligen den största av dem alla, eller en av de största i alla fall. Det är Roosevelt, nämligen Franklin D. Roosevelt, som levde 1882 till 1945. Och det märkvärdiga med honom är ju att han var president 1933 till 1945 när han dog. 12 år, det är helt fantastiskt. Och ja, en sån här, nu har vi en sån här president igen, att man vet inte vad man ska säga om honom så här kort. Tipsa om honom, eller?
Nej, för att det finns ju 12 år att ta från. Vi har gått igenom andra presidenter som har varit någon månad eller något sånt. Men det är ju min favoritpresident, så att jag vet ju inte hur objektiv jag är här. Men att han är speciellt på många sätt. Alltså, han var ju gravt handikappad. Han har fått polio, inte som barn utan som vuxen, om det nu var det han hade. Det finns saker som tyder på i efterhand att det skulle vara något annat, men han blev ju liksom förlamad i benen och så vidare. Men han vägrar ju röra sig med rullstol, utan han övade upp någon sån här märklig teknik med några stålkedjor runt benen och gick liksom omkring stödd på. Om man kollar in bilder på Roosevelt och han rör sig, så går han ju alltid som att stödja sig mot någon annan. Ofta en
Just
av
det.
de där sönerna. Han tillträdde ju mitt under den här ekonomiska depressionen. Mängder av arbetslösa i USA, och folk trodde ju att landet skulle ramla sönder helt och hållet. Och så liksom började han satsa sig ur den där krisen och tala om en new deal. Alltså den kortspelsterm, att man som vaskar om kortpacken och delar ut korten på nytt och försöker göra någonting. Och det där så gick ju tämligen bra, för att man fick ju bort en stor del av den här arbetslösheten då redan under hans första mandatperiod. Sen blev det lite tyngre under den andra, och sedan så hopade sig krigsmolnen. Så att det var ju en oerhört dramatisk presidentperiod, och han skulle då ha varit i 16 år president, men att han dog ju en väldigt kort tid efter att han hade valts för det här fjärde gången. Och Truman då, som vi nämnde för en stund sedan, så tillträdde då hastigt och lustigt.
Men det är ju märkvärdigt att de här stjärnpresidenterna, förutom kanske Roosevelt, Theodore Roosevelt, är under en krigsperiod. Jag tänker på Lincoln, Wilson och sen då Roosevelt. Men Roosevelt hade ju bevisat sin förmåga innan kriget. Det var en kris, men det var inte
Jo,
ett krig.
jo, jo. Och i och för sig Thomas Jefferson, som ju alltid är en av de här kärnorna,
Ja,
så att
just det.
hans storhet så bottnar väl kanske i mer att han gjorde USA dubbelt större utan att behöva kriga. Men å andra sidan, så det är ju klart att ställs du inför en kris så har du större chans att visa vad du går för,
Jo, jo.
alternativt misslyckas totalt. Och Herbert Hoover, som var före Franklin Roosevelt, så är en av de här klassiska liksom misslyckanden, för han var ju som totalt handfallen inför den här depressionen.
Ja.
Och Theodore Roosevelt så sa ju att jag hade ju nog som synd att man blev president under en tid då man inte hade en chans att visa vad man går för. Så att han konstaterar ju att en krissituation eller till och med krigssituation så underlättar ju om man vill göra sig ett namn i historieböckerna.
Fast det gjorde han ju för sig ändå,
Det
tillhör.
gjorde han, men märk väl underlätta så
Ja, just det, ja. Men om man säger då Franklin D. Roosevelt, vad är det som gör att han är nummer ett för dig?
han stod ju upp mot 1900-talets två största kriser. Dels den här Great Depression, alltså den ekonomiska, alldeles enorma lågkonjunkturen, och sedan var ju ändå huvudsakliga orsaken till att om man ska peka på någon som hade mest att göra med att Hitler förlorade, så kommer väl han ganska högt upp på den listan via sitt ledarskap. För vi ska ju också komma ihåg att amerikaner på den tiden så hade ju det var ju väldigt starkt isolationistiska drag, att man ville hålla sig för sig själv och för att låt nu Europa ta hand om sina egna problem.
Men han var ju också populär både vid val, efter, när han var vald och efter. Så att det är många presidenter som du nämnde, tror man gick åt andra hållet. Han var inte så populär först, men blev det sen och hit och dit. Men den här presidenten, Roosevelt, han var populär hela tiden, va?
Ja, alltså han var ju väldigt överlägsen alla fyra gångerna han vann faktiskt. Att först så tar han ju och nitar en sittande president, alltså Hoover, med bullar och brak. Och sedan då han blir omvald första gången så 1936 så vinner han ju i alla delstater utom Maine och Vermont.
Ja, det är
Och det
fan
här,
enormt.
sedan är inte fullt så överlägsen 40 och 44, men att då var det ju en del som tyckte att han gör fel bara för att han ställer upp, därför att det passar inte sig att man ska bli vald mer än två gånger, därför att ingen annan hade gjort det. Men det var ju bara en kutym, det fanns ju inget hinder mot det på den tiden. Sen så har det blivit ändrat, så i början av 50-talet, eller när det var, jag tror det var i början av 50-talet, så ändrades ju den där lagstiftningen, så att du får ju inte vara president mer än 10 år. Så att om en vicepresident tillträder så beror det på när den här tillträtt, om huruvida den här personen ska få ställa upp i ett eller två val till.
Ja, Roosevelt är en spännande president. Du kan lyssna mer på våra presidenter där Klaus berättar anekdoter och viktiga poänger med dessa alla presidenter från USA. Det är Mr. Presidents heter den serien. Du hittar den på totalmedia.com, total med TH. Och här i verkligheten så fortsätter vi bevaka det som kanske inte blir ett omval i USA, eller så blir det ett omval. Det är i alla fall omvalet vi pratar även nästa vecka. Tack för idag, Klaus Stolpe.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.